Känner du dig klokare?
Ja.
Förskärare. Jag tycker fortfarande det är jättesvårt att säga.
Förskärare. Förskärare. Förkläde.
Ja, det är en kniv i alla fall.
Ja.
Så räcker det.
Trancheringskniv.
I alla fall. Vet du att HD har, verkar ha ett specialintresse för att reglera när man får lov att ha en förskärare på allmän plats?
Berätta.
Det var i ett fall som i sig väl kanske inte var superintressant. Men det som var intressant var att man i domskälet i det fallet gjorde en punktlista på i vilka situationer som det är okej att bära kniv på allmän plats.
Mm-hmm.
Alltså inte strid med knivlagen. Den punkten som jag tyckte var mest otippad lyder som följer. Om någon har köpt en förskärare som present och tar med den inslagen i ett paket till en bio på vägen hem, rör det sig om ett befogat innehav.
Då är det lugnt liksom.
Ja.
Om man har en inslagen.
Om man har en inslagen och om det är bio.
Okej, så rekvisiten är bio, på väg hem och inslagen.
Ja, och köpt liksom i present.
Present inslagen, okej.
Spännande, tycker jag.
Jättekonstigt. Men ja, men det ska jag komma ihåg. Jag var faktiskt med om en gång att jag liksom ställde sig inför frågan vad som gäller i knivlagen. Det var en man som satt mitt emot mig på tunnelbanan. Och så hade han liksom snickarbyxor på sig. Och sen när han reste sig stod det taget när jag märkte. Men då hade han liksom tappat en kniv på sätet. Och liksom såhär juristhjärna som han liksom har skaffat sig. Tänkte jag direkt såhär, vänta nu. Jag får liksom kanske inte ta upp den där hur som helst. Så medan personen bredvid mig så här, tog tag i situationen och faktiskt så här, tog med sig det när hon gick av. Så satt jag liksom och googlade på liksom knivlagen. Och bara, hur kan det vara? Så nu vet jag, nästa gång jag hittar en kniv, jag ska bara slå in den och ta med den till bio.
Ja, då är det lugnt.
Så skönt, tack HD.
Ni lyssnar på JP-podden. Och mitt namn är Fredrika Dahlinsson.
Hej, jag heter Lisa Slotte. Har du hört att Sverige har åkt dit igen i Europadomstolen?
Åh, nej.
Mm. Det var så att det var en man som hade varit med i ett program på TV3 som heter Insider. Vet du vad det är? Hur sett det då?
Alltså, jag tror inte jag har sett det. Men det är väl så här grävprogram.
Mm, typ. Det är liksom Robert Aschberg som springer runt med en dold kamera, så vet jag förstå. Jag har inte sett det heller, så jag fick Wikipedia. Men det var person där som hade blivit utmålad som brottslig. Han visades i bild. Liksom en bild på honom visades i TV och han nämndes vid namn. Och då stämde han programledaren, som också var VD för produktionsbolaget, okay. Robert Aschberg. För det fanns ingen ansvarig utgivare. Och det menade han att det var då Aschberg liksom ansvarig för att det ska finnas. Stämde honom för förtal och ville ha kränkningsersättning. Och han menade att hans rätt till privatliv enligt 8:e artikeln i EKMR hade kränkt. Och att även rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i EKMR skulle kränkas om han inte fick sin talan prövad i svenska domstolar. Och den här artikeln så har vi ju tillat dit ett par gånger i Sverige på Europadomstolen. Ska vi dra artikeln?
Ja.
Ställa med på noterna. Den lyder till en början i alla fall så här. Var och en skall vid prövningen av hans eller hennes rättsanmärkning, civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig opartisk domstol som upprättats enligt lag.
Yes.
Ja. Och varför hävdade han det här då? Jo, så här var det, att svaranden hävdade att svenska domstolar inte var behöriga för att programmet hade upplänkats från Storbritannien. Så här var det, att programmet hade producerats här i Sverige och sen hade man skickat det via satellit till Storbritannien, där produktionsbolaget Viasat låg, eller ligger antagligen fortfarande, varpå man hade sänt programmet live via satellit från Storbritannien till Sverige. Och enligt domen så tar det typ, de säger a fraction of a second, alltså typ minimalt med tid, mellan att signalen skickas till att den tas emot av liksom live-publiken i Sverige.
Så man menar att det är typ realtid?
Ja, och man ändrar liksom ingenting i innehållet i programmet, det händer liksom ingenting med liksom programmet i Storbritannien. Den bara skickas dit och skickas tillbaka, typ. Kärenden blev liksom hänvisad då till att föra talan i Storbritannien. Han tar in någon typ av barrister från Storbritannien som menar att han inte skulle ha några chanser där. Så han vill absolut inte stämma där. Och Tingsrätten avslår hans stämningsansökan och prövar liksom inte målet i sak för att de menar att de inte har jurisdiktion. Därför att det här är ju liksom grundlagsskyddat media, ett tv-program, bara på YGL är tillämpligt, yttrandefrihetsgrundlagen. Och enligt den så förutsätts det liksom att programmet sänds från Sverige för att lagen ska vara tillämplig. Det bör också tillägga att det ska liksom uppräknas för att någonting ska vara brottsligt som man gör i ett tv-program, så ska det uppräknas både i brottsbalken och i YGLs liksom brottskatalog. Ja, tingsrätten tar inte upp målet. Hovrätten går på precis samma linje och menar att det är Storbritannien som har jurisdiktion. Då ansöker mannen om PT i HD och han begär också att man ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Och jag tror att det har att göra med att han, eller att de menar att jurisdiktionsfrågan avgörs med ett EU-direktiv.
Okay.
Och att han liksom vill få den delen tolkad av EU-domstolen. Och då gör han det sista man liksom kan göra. När man menar att man har fått sina liksom rättigheter enligt EKMR kränkta. Man går till Europadomstolen och hävdar att hans rättigheter enligt artikel 6 då blivit kränkta. Och frågan i Europadomstolen var om Sverige hade en skyldighet att pröva hans talan och om vi genom att inte göra detta och att hänvisa till liksom Storbritannien hade kränkt mannens rätt till rättvis rättegång.
Mm. Och vad kom man fram till?
Ja, alltså till att börja med så börjar man med att bråka om jurisdiktionsfrågan. Sverige menade att den avgjordes av ett EU-direktiv om audiovisuella medietjänster.
Okej. Okay.
Men det höll inte Europadomstolen med om, utan de sa att frågan avgörs av Bryssel 1-förordningen. Och där står det att både, eller den kan man liksom utläsa att både Sverige och Storbritannien har jurisdiktion. Av den anledningen att skadan inträffat där. Eller inträffat här i Sverige.
Vi kanske ska inflika där bara att Bryssel 1-förordningen, bestämmelserna i den tar sikte på just frågan om vilket land som har jurisdiktion.
Bryssel 1-förordningen stadgar alltså att både Storbritannien och Sverige har jurisdiktion för att skadan har inträffat i Sverige. Det är därför vi har jurisdiktion. Och sen går domstolen in på att rätten enligt artikel 6 inte är absolut. Den får inskränkas. Medlemsstaterna har så kallad margin of appreciation, som innebär att det kan se lite olika ut i olika länder liksom på hur man väljer att tillgodose rättigheterna i konventionen, skulle man kunna säga. Kravet är dock att inskränkningar i rättigheten ska vara proportionerliga och de får liksom inte inskränka, eller liksom staterna får inte inskränka själva kärnan, typ essensen av rättigheten. Sen så säger Europadomstolen att det här fallet har väldigt starka kopplingar till Sverige och att svenska domstolar borde ha en så kallad prima facie-skyldighet att pröva målet. Och det kopplar man till att det produceras här av ett svenskt produktionsbolag med en svensk känd tv-profil som programledare på svenska. Kärnan är svensk. Det sänds på TV3 som är en svensk tv-kanal och publiken är svensk. Europadomstolen säger att programmet är liksom till hela sin natur att anses som svenskt. Och att det faktum att man liksom har skickat den från Storbritannien är liksom en teknisk detalj. Slutsatsen då är att artikel 6 har kränkts och att man har inskränkt essensen av rättigheten till rättvis rättegång. Och man har gjort det på ett oproportionerligt sätt. Och kärnan får ideellt skadestånd på 12 000 euro.
Det känns ju som att Sverige får rycka upp sig lite när det kommer till artikel 6. Det känns inte som att det händer så mycket trots att vi gång på gång åker dit på just den här eller snarlika grunder.
Ja, alltså det är, man tänker att man lätt glömmer det, men att när man liksom läser det färre resultatet, för då känns det rätt självklart, men vad bra, det gick slutade lyckligt. Men att en enskild person ska behöva gå genom alla inhemska instanser och sen tragglas hela vägen typ till Europadomstolen låter både dyrt och jobbigt.
Alltså det krävs ju en ganska målmedveten enskild för den här typen av alltså gottgörelser som det ju handlar om då. Man kan ju ställa sig frågan om det verkligen är meningen att liksom ett rättssystem ska kräva individer som på det här sättet liksom kämpar för en rättighet som är tänkt att komma dem till godo liksom.
Verkligen. Skärpning Sverige.
Har du sett de här skyltarna som, eller skyltarna, det är ju affischer som sitter lite varstans med rubriken, eller det är typ så här, vad ska man göra av sitt liv?
De sitter överallt på universitetet.
Känner du dig uppmuntrad?
Nej, verkligen inte, sitter de bredvid så här en salsa-affisch typ.
Men vad ska man göra fråga av sitt liv?
Ja, alltså det är ju frågan. Vi, själv i alla fall börjar närma sig slutet av tunneln som vi som kallar för juristprogrammet. Man börjar fundera lite över vad ska man göra med sitt liv helt enkelt. Ja, då tyckte jag hittade en jättekul artikel på Metro. En kvinna i Kalifornien som liksom oss också gått på juristprogrammet. Hon hade gått på Thomas Jefferson School of Law. Och hon tog examen för 8 år sedan.
Okej. Okay.
Hon undrade kanske också vad hon skulle göra med sitt liv efter att hon hade skickat sitt CV till 150 advokatbyråer och bara fått ett enda jobb där det dessutom var dåligt betalt. Och svaret på den frågan kom hon fram till att det var att hon skulle stämma sin skola.
Hon har dragit det där med see you in court lite för långt.
Exakt. Backfire. Och det är så himla amerikanskt att så stämma på feta skadestånd när någonting dumt inträffar. Men liksom, det är ju en jävligt jobbig situation, det fattar man ju. Men hon stämmer liksom sitt universitet på 1,3 miljoner amerikanska dollar. Och menar att hon skulle aldrig ha gått på den här skolan om hon hade vetat hur svårt det var att få jobb sen.
Vadå, att det är liksom någon slags falsk marknadsföring?
Ingen aning. Jag tänker längre än så. Jag funderade lite på det här. Bara, skulle det kunna gå? Jag har liksom ingen koll på kalifornisk rätt. Men liksom, skulle det kunna gå i Sverige? Jag tror inte det.
Men Sverige är så jävla litet också. Det är tråkigt att bli känd som den som försökte stämma.
Eller så är det någon som bara, jag gillar hennes geist, vi tar henne.
Ja, men om grunden är att man inte får jobb. Alltså...
Sant.
Jag vet inte, det känns som att populariteten kan minska istället för tvärtom.
Desperate times.
Ja, verkligen.
Ja, men vi har en sista utväg att man skulle liksom skita sig.
Säg till mig om jag börjar överväga det.
Will do.
Hörru Lisa. Det har kommit en SOU som heter 2016-19. Barnkonventionen blir svensk lag. Och den överlämnades till Åsa Regner nu i fredags, den 11 mars. Och den här utredningen, det man har kommit fram till i den här utredningen är att man ska inkorporera barnkonventionen. Och den här konventionen har ju funnits länge. Alltså man klubbade den i FN redan 1989. Och Sverige ratificerade den 1990 genom riksdagsbeslut och sen så trädde den i kraft samma år i september. Lagom till att jag föddes.
Mm.
Tror du var det man hade i åtanke?
Tror jag med.
Antagligen. Och den här ratificeringen då, den innebar att Sverige blev folkrättsligt bunden av den här konventionen. Stater som har tillträtt konventionen har en förpliktelse att fullgöra den också. Och i det ledet så kommer det här begreppsparet monism och dualism in. Monism betyder att, det tillämpar man till exempel i Spanien och i Frankrike. Och det betyder att man ser både den nationella rätten och folkrätten som ett enhetligt system. Så att så fort man ratificerar en traktat eller en konvention så blir den automatiskt gällande i den nationella rätten. I Sverige så har vi en dualistisk syn, vilket innebär att vi... För att en traktat ska bli införlivad och bli internrättsligt gällande så måste vi antingen inkorporera eller transformera eller konstaterande av normharmoni. Vilket ställer krav på fördragskonform tolkning vid kollision av regler. Det innebär att man stiftar en lag där man säger att traktaten ska gälla som lag i Sverige. Och ett känt exempel på inkorporering i svensk rätt är Europakonventionen. Och det gjorde man år 1994. Och det har framförts både för- och nackdelar mot den här metoden. Och de fördelarna som man kan se att de liksom laborerar med i utredningen är framförallt att man menar att en inkorporering av barnkonventionen, alltså att göra barnkonventionen till svensk lag, skulle liksom stärka barnens rättigheter både formellt och reellt. Och det skulle dessutom vara en tydlig politisk markering om att så här, det här är någonting vi prioriterar och vi ser barn som rättssubjekt. Och sen skulle det dessutom vara lättare i eventuella normkonflikter med, alltså när en konventionsbestämmelse skulle hamna i strid med typ en förordning. Så skulle det vara ganska solklart hur man skulle lösa det.
Mm.
Och sen så menar man också att det skulle vara att det finns en pedagogisk poäng med att liksom inkorporera hela konventionen som sådan. För att det man signalerar då är att det här är rättigheter som hänger samman och de förutsätter varandra. Och det är inte liksom utbrytbara delar så som det blir annars. Men de nackdelarna som har framförts mot inkorporering är att är helt enkelt att man föredrar transformering. För att man då tycker att det blir tydligare att se problem. Och det blir lättare att anpassa lagstiftningen allt eftersom man upptäcker de här problemen. Och Dessutom så har man kritiserat konventionsbestämmelserna för att de är allmänt hållna. Och det i kombination med avsaknad av förarbeten kan orsaka tolkningsproblem. Och där finns det bestämmelser i Wienkonventionen artikel 31-33. Men de kan vara hjälpsamma, men man menar då att de inte ger så mycket ledning i de här fallen. Och sen så är det då i kontrast till vad som har fallit med Europakonventionen så finns det, så kan man ställa sig frågan vem som är den yttersta uttolkaren av barnkonventionen. För att på Europakonventionens område så finns det ju Europadomstolen. Och det Europadomstolen säger, det gäller ju. Dess praktiskt är jätteviktigt för att tolka konventionen.
Mm.
Men på barnkonventionens område så saknas det en internationell domstol. Det man har, det är liksom MR-kommittéer som kan ge vägledande råd och liksom rekommendationer. Men de har inte mandat att fatta rättsligt bindande beslut. Och sådär. Och sen så har man dessutom sagt att det här att inkorporering istället för transformering kan innebära en maktförskjutning. För att det gör att rättstillämparen får en väldigt central roll i att tolka innehållet i bestämmelserna. Istället för att vid transformering, då är det ju lagstiftaren som liksom på ett mer liksom rättskulturtroget sätt, ja, stiftar lagar i enlighet med konventionen och kanske skriver förarbeten i hur man ska uppfatta en viss bestämmelse. Så det är liksom de argumenten för de olika åsikterna som har framförts. Och det jag tycker med det här är att, alltså varför man gör det här nu är för att man har sagt liksom från regeringens sida att man ska bli bättre på att beakta barnens rättigheter i all lagstiftning och rättstillämpning. Och man har konstaterat liksom brister i fråga om hur man efterlever principen om barnets bästa och barns rätt få uttrycka sina åsikter. Som kommer till uttryck i artikel 3 respektive artikel 12 i barnkonventionen. Och de är tillsammans med artikel 2 som är en princip om icke-diskriminering och artikel 6 som handlar om rätten till liv, överlevnad och utveckling. Så är de fyra grundprinciperna som ska liksom genomsyra tolkningen av samtliga artiklar i konventionen. Och så man har konstaterat sådana här brister. Och därför vill man liksom stärka barnens rättigheter. Men det som nu har kritiserats bland annat från, jag vet att Louise Dane och Pernilla Levinder med flera skrev en artikel i SvD om att såhär, ja det här är väl fint liksom. Men att göra det här samtidigt som man inför andra lagar som är direkt kontraproduktiva i, alltså med avseende till att uppfylla de här principerna. Att det ger väldigt konstiga signaler. Alltså man får intrycket av att man bara vill plocka politiska poäng snarare än att man liksom har ett så här gediget intresse av att faktiskt leva upp till de här konventionsrättigheterna.
Okej, det här med som du nämner om dubbla budskap. Vad är liksom, finns det något exempel på lagar där man liksom inskränker barnens rättigheter som har framförts som exempel? Liksom.
Alltså det som står i barnkonventionen är liksom att omfatta varje barn. Barn som är EU-migranter. Där man har ju infört lagförslag i Sverige om att inskränka deras rätt till utbildning, hälsovård och socialt skydd. Alltså då i strid mot barnkonventionen. Och samma sak gäller de här nya bestämmelserna i utlänningslagen. Och sen så har vi också fått kritik för att vi har, ja men att vi har häktning med restriktioner för ungdomar under 18 år. Gud vilken fin låt Lisa.
Har jag valt alldeles själv.
Varför?
För att vi ska prata om whistleblowers. Vad tänker du på då? Och då menar jag inte Florida.
Du menar Florida.
Florida.
Jag tänker på tjallare fast i en positiv bemärkelse.
Golare.
Ja.
Mm. Ja men det stämmer väl. Alltså visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden. Man kan också kalla dem för meddelare. Och då kanske man liksom bara börjar tänka på det här som vi har i Sverige som heter meddelarfrihet.
Tror du?
Alltså jag hoppas det. Om man inte gör det automatiskt så har jag i alla fall fört dig ner på det spåret nu.
Vad snällt.
Käften. Det stadgas i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att man får lämna meddelanden till media bland annat. Och har rätt att vara anonym när man gör det. Det kan vara ja, vilken uppgift som helst och det kan vara vem som helst. Den här rätten är liksom i vissa avseenden begränsad. Man får till exempel inte genom att lämna uppgifter, till exempel utsätta liksom, rikets säkerhet för fara, begå spioneri och sådana grejer. Och sen får man inte, till exempel om vi säger att man jobbar inom ja, sjukvården, lämna uppgifter om liksom en enskild vårdtagares personliga förhållanden, liksom att bryta sekretess. Men det där är liksom den grunden. Och anledningen till att jag pratar om det här, det är att det har precis kommit ett förslag från regeringen om en ny lag som ska heta lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Och den har kallats för visselblåsarlagen i media och sådär.
En fråga.
Mm?
Ska den gälla både privat och offentlig sektor?
Ja, det ska den. Och det gör faktiskt en skillnad jämfört med vad som gäller i nuläget, för att det finns något som heter efterforskningsförbud i grundlagen, som är att liksom offentliga myndigheter och organ får inte efterforska och försöka ta reda på vem det är som har lämnat meddelanden. Så att om man är offentlig anställd så inkluderar det också ens arbetsgivare. Men om man är privat anställd så gör det inte det. Men den här lagen gör inte skillnad, utan den tar sikte på alla arbetstagare.
Okej.
Och syftet med lagen är att man ska stärka skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Och med allvarliga så betyder det typ att de ska vara brottsliga. Alltså att arbetsgivaren är skyldig till någon typ av brottslighet. Jag kommer in lite mer på det sen.
Mm.
Och regeln är då att arbetsgivaren får inte utsätta arbetstagaren för repressalier när man slagit larm om missförhållanden. Och gör man det ändå, då kan man behöva betala skadestånd. Och det är det som jag uppfattar som den liksom stora nyheten i den här lagen. Den här skadeståndsrätten. Jag kan tillägga då att arbetstagare har redan liksom lite skydd liksom från början. Dels genom det här med meddelarfriheten, men också till exempel i lagen om anställningsskydd, där det stadgas under vilka förutsättningar man typ får sparka någon. Sen finns det här med bastubadarprincipen, att man inte får liksom omflyttas hur som helst. Men det finns också andra typer av repressalier som inte är liksom förbjudna uttryckligen i lag.
Vad då till exempel?
Ja, alltså Ylva Johansson som är arbetsmarknadsminister nämnde i sin presentation av den här lagen att man till exempel skulle bli förflyttad på arbetsplatsen. Hon säger ner i källaren. Men jag tänker liksom att det skulle kunna vara att man
får det sämsta kontoret.
Ja, men att man liksom har haft fördelar som sen blir indragna liksom, eller att det skulle kunna vara något sånt.
Okej.
Okay. Mm.
Mer subtilt liksom.
Ja, men jag tror det. Alltså jag har liksom inte sett någon så här exakt uppräkning på de typer av repressalier det kan vara. Men ja, oklart. Den nya lagen ska inte ändra någon befintlig lag, utan som jag förstår det så ska den liksom plussa på ett skydd.
Okej.
Och hittills, ja men jag menar, jag tyckte att det liksom, det låter rätt bra. Men lagen ska träda i kraft i början av nästa år, men den har redan fått ganska omfattande kritik. Och när den här podden sänds så kanske proppen har kommit. Det har den inte när vi spelar in. Så den har inte jag kunnat läsa ännu. Men jag har läst lagrådskritiken. Och jag vet också att den har fått omfattande kritik från typ fackförbund, stora fackförbund, advokatsamfundet och Svenskt Näringsliv. Så att lagrådskritiken är publicerad, så den har jag kunnat hitta. Och sen har det varit lite sådär, typ journalistförbundet har skrivit om det på sin typ hemsida. Kritiken mot lagförslaget går ut på dels att den inte kommer att funka så bra ihop med det befintliga skydd som finns. Alltså den största kritiken handlar om att lagtexten är oklar och formuleringarna är vaga. Och att det kommer göra det svårt för folk att veta vad det faktiskt är som gäller. Särskilt då människor som vill larma om missförhållanden. Och det kommer också göra det svårt att tillämpa lagen. Och det är ju alltid något som får en att liksom ringa i varningsklockan när man ser någonting som likat med att så här, upp till rättstillämparen att avgöra. Man har sagt att det finns en risk för motsatt effekt, för att det är svårt för arbetstagarna att veta vad som är tillräckligt allvarligt. För att om det är omständigheter eller liksom missförhållanden som inte är tillräckligt allvarliga, så gäller inte skyddet.
Vad är tillräckligt allvarliga?
Ja, det var brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Och vad det är...
Tack för den ledningen.
Visst. Det verkar vara upp till praxis att bestämma vad jämförliga missförhållanden är för någonting. Så att en arbetstagare då som känner att här är något som är liksom på topp. Det kanske inte är brottsligt, men det kanske är jämförligt då. Våga kanske inte larma det skälet då. Plus att det ställs liksom inget krav på att missförhållandena ska vara allvarliga enligt meddelarfriheten. Man har ju liksom möjlighet att meddela oavsett allvarlighetsgrad. Och att det här då kan liksom förvirra istället för att liksom hjälpa arbetstagarna.
Mm.
Ja, men det är väl liksom den främsta kritiken, att det blir oklart för liksom gemene man, gemene arbetstagare, vad är det man får gola om.
Ja.
Och det är ju så här, det är lite, jag tycker att det är lite svårt personligen att liksom spå i hur det här kommer bli. Men det känns ju minst sagt oroväckande att man har fått så här omfattande kritik från remissinstanserna. Ganska viktiga remissinstanser till och med, så här tidigt skede.
Det finns ju andra lagförslag som har fått kritik från lagrådet.
Mm-hmm.
Utan att man har brytt sig speciellt mycket.
Mm-hmm. Tell me.
Nej, men jag tänker på tut istället för put till exempel.
Ja, men
alltså det känns som att det är lite inne att skita i lagrådet. Som jurist kan man ju tycka att det är ganska oroväckande.
Jag håller med. Apropå ett annat kritiserat lagförslag.
Hit me.
Luff har ju kommit med en ny idé. De har brainstormat på Luff. De har kommit med så mycket nya intressanta grejer. Jag tycker att det är kul.
Intressanta grejer. Bra ordval.
Jag är diplomatisk, tar inte ställning. Juridisk abort för män. Vad säger du om det?
Halleluja.
Äntligen! Berätta, vad är det för något?
Alltså jag vet inte liksom var i det stadiet man befinner sig riktigt. Mm. Alltså jag har bara läst typ notiser om det här. Eller du vet så här.
Avslöja inte dina källor.
Nej, men jag menar bara, jag tror inte att det finns liksom ens en motion. Nej. På det här. Jag tror bara att det är, du vet, det är en fråga man har lyft typ, i media. Förslaget, så som jag förstår det, så tycker man att det är orättvist att kvinnor kan avsäga sig föräldraskap och inte män. Och det man menar då är att kvinnor har rätt till fri abort fram till vecka 18. Och att män borde ha en motsvarande rätt som ska vara utformad på det sättet att man innan vecka 18 ska kunna säga jag vill inte bli förälder.
Men jag tänker så här då. När man pratar aborträtt.
Ja.
Vad är det för liksom skyddsskäl? Vad är det för argument som liksom gör sig gällande när man pratar aborträtt för kvinnor liksom? Vad är skillnaden då? Vad mellan män och kvinnor när det kommer till föräldraskap? Eller när det kommer till havandeskap?
Ja, alltså det finns ju vissa biologiska skillnader. Men jag menar, aborträtten, den har ju sitt ursprung i liksom i en jämställdhetstanke, att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Och att man, eftersom det är någonting som väldigt konkret påverkar ens kropp, så ska man själv ha liksom beslutande rätt om man vill fullfölja en graviditet eller inte.
Mm.
Alltså så där finns ju ett väldigt liksom tydligt skyddsintresse. Jag vet inte riktigt vad skyddsintresset skulle vara för en man som inte vill ha barn.
Jo, men det är ju för alla tjejer som springer runt på stan och bara längtar efter att på en bull i ugnen och lura godtrogna killar i att ligga med dem.
Ja, men gud, det gör man ju hela tiden.
Ja, alltså det är ju liksom den mängden.
Man vill bara avla på alla.
Alla!
Nej, men det jag menar är att det man avser sig från, eller det enda, det här är, nu avslöjar jag min liksom bristande kunskap om familjerätt, men jag tänker att verkningarna av att bli förälder till ett barn är att man blir i vart fall underhållsskyldig.
Ja, men precis, för det andra kan man väl liksom inte framtvinga, tänker jag, med juridisk väg. Man kan liksom inte tvinga någon att vara en bra pappa eller vara närvarande om man inte vill.
Nej, precis. Så det är ju liksom den ekonomiska kompensationen, eller hur man ska uttrycka det, som man kan men som man kan få fram på juridisk väg.
Mm.
Så det är väl i så fall den som man skyddar då folk från.
Ja, å andra sidan kan det inte få vara ett intresse av att liksom, okej, men jag är inte redo för att ha barnen liksom, jag vill kunna vara liksom en viss ålder och ha en viss vissa finansiella förutsättningar när jag blir pappa. Jag vill kunna vara närvarande pappa, jag vill kunna ha barn med min kvinna som jag är kär i eller sådana grejer. Jag tänker att de där grejerna också, det är inte ekonomiska hänsyn, att det också är någon slags liksom ideella liksom värden snarare.
Jo, men alltså jag kan ju köpa att man inte är redo för barn. Alltså det tycker jag inte är så jättekontroversiellt. Men däremot så kan jag ju tycka att är det liksom lagstiftarens grej att så här ge folk utrymme för att i efterhand liksom korrigera saker som man i så fall tycker har gått snett, till exempel. Eller för, alltså rent liksom att man får väl lite tänka efter före, tänker jag, där. Och dessutom så tänker jag att det blir också konstigt i relation till, ja men nu har vi pratat om barns rättigheter, men en liksom väldigt central rättighet är att man som barn har rätt till information om sitt ursprung.
Absolut.
Och hur liksom, hur gör man där? Och det finns ju egentligen ingenting som hindrar att, det är svårt att hindra någon från att berätta, det här är din biologiska pappa. Alltså jag tänker att det blir liksom, man blir ju aldrig fri från, nej,
från realiteten att man, precis, är förälder, precis, även om det inte står på ett papper.
Precis, så det är väl det, att jag inte riktigt förstår att, för om det är liksom någon samhällsdimension eller så som man vill ifrån, så har jag väldigt svårt att se att den här lagen skulle liksom göra det till en mindre dålig pappa. Eller en mindre, eller förstår du, en mindre ansvarstagande person. För jag skulle nog tycka att du är lika ansvarslös fortfarande. Ja, amen.
Använd kondom, folk.
Ja, nej, men framförallt är den väldigt så här missriktad. Det är väldigt svårt att jämföra en så här, någonting som handlar om liksom en rätt över sin egen kropp med liksom att man vill befriad från något ekonomiskt.
Tack för att ni har lyssnat på JP-podden.
Och tack på förhand till Kristoffer som kommer att klippa det här avsnittet.
Kristoffer, du är en pärla.
Ja.
Okej, ha det bra.
Hejdå.
Hejdå. Bye.